Kan inte du berätta var vi är någonstans?
Vi befinner oss i Kuopio och promenerar mot universitetscampuset här för att besöka en forskare och en forskargrupp som håller på med bastuforskning. För i ett land där antalet bastu räknas i miljoner så är det förstås så att den energin som vi använder för att värma upp dem och de utsläpperna som kommer ut faktiskt har en ganska stor betydelse. De har ju alltså ett bastulaboratorium. Och i Finland är det ju så här att man vill ju att bastun ska vara vid vatten. Men jag vet inte om det också gäller alltså om man vill att ett bastulaboratorium ska vara vid vatten. För jag vet inte om de faktiskt bastar där. Men det kommer vi att få veta snart.
Klimatkrisen är inte längre en abstrakt framtidsfråga. Ett problem för våra barn och deras barn. Klimatförändringarna är här idag för oss i alla länder. De närmaste åren står vi inför en grön omställning av hela samhället. En förändring som måste drivas på högsta politiska nivå och av näringslivets makthavare och av alldeles vanliga människor, såna som dig och mig. Om vi hjälps åt, om vi blir många som tänker så här, då har varje positiv förändring betydelse. Och vi hinner nog inte vänta på de stora besluten, på att någon säger åt oss exakt hur vi ska göra. Vi kan göra rätt klimatval i de små besluten idag. Det här är klimatvalet.
Jag heter Johanna Koljonen.
Och jag heter Gustav Asplund.
Och du är svensk.
Ja, från Sverige.
Det kan ligga dig lite i fatet idag.
Vadå?
Vi ska ju prata om det klimatvänligaste sättet att värma en bastu.
Alltså hade vi gjort den här serien i Sverige, då hade det här avsnittet inte varit på kartan, kan jag säga. För alla Sverigesvenskar bara garvar när jag berättar att vi ska göra det här. Typiskt Finland. Men vad jag har lärt mig här, det är superspännande och inte alls oviktigt. Det visar sig att en tredjedel av partikelutsläppen i Finland kommer från bastuelning.
Ja, visst är det sjukt.
Vi åkte alltså till världens sannolikt enda bastulaboratorium på Östra Finlands universitet i Kuopio. Den är inbyggd i en container med en riktig bastu i ena ändan och ungefär som ett kontrollrum i en rymdfärja i andra ändan med en herrans massa mätutrustningar och rör och skärmar och kurvor och sånt. Som att hela containern såg ut att kunna lyfta när som helst.
Och självklart hade den utsikt över sjön.
Hej Peppa, god dag! Johanna, här är Gustav. What are we doing here? Mistä sun? Mitäs täällä tapahtuu?
Näittekö te sen saunan jo tuolta toiselta puolelta? Ei ole käynyt siellä kohdakaan.
Joo. Joo.
Eli tuolla toisessa kontissa on sauna.
Joo. Se on se, mikä näkyy tuolta.
Mitä näkyy nyt kamerassa tuossa kuvassa. Tiukassa on panos jo valmiina. Se voidaan sytyttää, kunhan tuota päästään sinne.
Joo.
Ja mittaus tapahtuu niin, että saunassa poltetaan ihan normaalisti tiukassa puita. Savukaasut johdetaan tähän hormiin. Tässä meillä on erilaisia mittareita sitten.
Jag blev alldeles till med av det här och du med så pass att du glömde bort att översätta det mesta för mig vad som hände.
Det gjorde jag, men vi kommer att gå igenom det igen nu steg för steg. Så, forskaren som leder det här projektet heter Jarkko Tissari och det de tittar på framförallt är partikelutsläppen från bastueldandet. Men de gör också grundforskning om förbränningsmekanismer där och en yngre forskare vi träffade, Sampsa Väätäinen, är specifikt fokuserad på klimatfrågor.
Vi gick in i bastudelen av containern som har ett stort fönster på ena sidan och en liten hall. Det ser precis ut som en vanlig bastu med lite undantag för små kablar och sensorer.
Ja, men den hade alltså bastulavar och allt det där. Och så en kort väg som man kan flytta fram och tillbaka så att rummet kan bli mindre eller större beroende på specifikt vilket bastuaggregat de håller på att testa just då.
Och röken, den leds genom sensorer som mäter 300 olika indikatorer i realtid. Och de hade till och med en mobilapp faktiskt, så man kan se kurvorna reagera direkt om man lägger på mer ved.
Eller om någon öppnar dörren.
Exempelvis kun täällä ovia avotaan, niin se näkyy meidän tuolla käyrissä.
Just. Tämä oven aukominen onkin saunaan liittyen, niin aika tällainen ikuinen ongelma.
Sitten kun testejä tehdään, niin sitten yritetään täällä, jos on ihan oikeita testejä, niin sitten ei niin kuin jatkuvasti tuolla rampata vaan.
Aivan, aivan.
Så för att de ska kunna jämföra sina resultat så har de en helt standardiserad process för att värma bastun. Den ska bli 100 grader, de bränner 6 kilo ved, vilket då tydligen ska räcka om man är systematisk.
Vad är det för sorts träslag?
Den här gången var det björkved och det är ju också det vanligaste. Och jag har lärt mig som barn att björkved är bäst, men de sa faktiskt att energimängden per kilo är i stort sett samma. Men björken är mer kompakt, så man upplever det som mera värme per vedträ.
Eri puissa on lämpöarvo suurin piirtein sama silloin, kun katsotaan kiloa kohti. Mm. Mutta sit jos sitä katsotaan tilavuutta kohti, koivu on vähän tiheempi.
Just.
Niin jos sinne niinku koura mitalla laittaa saman verran puuta, niin koivu antaa enemmän lämpöä.
Joo.
Mutta sit jos punnitaan ja laitetaan saman määrän, niin silloin on ihan vastaavit. Ei sinne sinänsä ole niinku eroa.
Fast det har faktiskt visat sig att granved har lite lägre partikelutsläpp än de andra träslagen som de har testat. Så på det sättet kanske gran är det bästa. Men det där är pågående forskning, så vi får vänta ett år på mer kunskap om just den grejen.
Men visst pratar ni ganska mycket om hur man korrekt ska bygga upp själva brasan, så att säga. De hade de största vedträna nederst, men sen så tände de från toppen.
Ja, jag hade faktiskt aldrig tänkt på det här. Men att bränna ved är då egentligen tydligen att förgasa den och bränna gaserna. Och gasen som stiger uppåt, den ska ju helst passera genom flammorna. Och därför vill man tända från toppen så att det alltid ligger på vägen, så att säga. Men det är också lättare att tända nerifrån, så som jag brukar göra.
En fel.
Nå, ja. Ja, tydligen är det fel, men utsläppsmässigt är det också viktigt att elden snabbt kommer igång. Så om du är dålig på att elda, kanske nerifrån upp är bättre. Men målet är att vi alla ska lära oss elda uppifrån och ner.
Okej, men vi måste ju komma till vår fråga här, Johanna. Alltså, vad är det mest klimatvänliga sättet att värma bastu?
Om vi snackar vedeldat, så har förbränningen effekter på klimatet. Det frigörs organiska gaser som metan. Och så kommer det partikelutsläpp och de påverkar också klimatet. Men det där är lite mer komplicerat, för en del av de effekterna är uppvärmande och en annan del av dem är nedkylande. Men det viktigaste här är nu i alla fall att veden ska eldas så effektivt och så rent som möjligt.
Och elen då?
Ja, hur klimatvänlig en elbastu är, det beror egentligen primärt på hur den elen är producerad. Så om min el kommer från förnybara källor, då är elbastun överlägset klimatvänligast. Och dessutom slipper man ju då de här partikelutsläppen.
Kyllä, ehdottomasti näin on. Eli jos on tuuli, aurinkosähkö, vesivoima, voimalla tuotettu sähkö ja sitten sähkösauna, niin kyllähän se on ihan ehdottomasti ympäristöystävällisin. Mutta siinä on se toinen puoli sitten, että se on se saunumis...
Niin.
Kokemus on täysin erilainen sillä sähkösaunalla ja puusaunalla. Et jos haluaa puuta polttaa, niin silloin nämä, niin kuin tämä polttotapa ja muut tekijät sitten merkittäviä ilmaston kannalta.
Elbastun är alltså klimatvänligast. Men som Jarkko också säger här, så går ju upplevelsen inte att jämföra med det vedeldade. Och därför är det också viktigt att utveckla bättre bastuaggregat och lära sig rätt eldningsteknik.
Okej, nu kanske jag svär i kyrkan här. Varför kan man inte bara gå över till elbastu eller bara sluta bada bastu överhuvudtaget?
Det är en så sjukt bra fråga och jag blir väldigt provocerad av att du ställer den. Och det är så komplext så jag blev tvungen att ringa till en annan expert. Är du redo?
Jag är självklart redo.
Jag heter Yrsa Lindqvist och jag jobbar vid Svenska litteratursällskapets arkiv. Jag är utbildad etnolog. Jag har sysslat ganska mycket med människans olika kulturformer och hur de tar sig uttryck både liksom under fest och under vardag.
Jag tycker att det verkar som att du har skrivit ganska många väldigt intressanta studier om folklivet, eller vad ska man säga, liksom vår vardagskultur här i Finland. Och en av dem som jag har läst handlar om bastukulturen och det är nu därför jag hör av mig. För att när vi var på bastulaboratoriet i Kuopio så uppstod några intressanta reaktioner när forskarna och jag vidrörde vid tanken om att man hypotetiskt kanske skulle kunna sluta bada bastu av miljöskäl. Så stelnade vi liksom alla fysiskt till av blotta tanken. Och för mig märkte jag personligen så kändes det helt otänkbart att sluta basta helt. Och Gustav då som är från Sverige, han fattar ju liksom inte riktigt grejen. Så för honom är ju bastu någonting som är trevligt men också någonting som man kan ha eller mista. Så nu undrar jag, den här reaktionen som jag kände i kroppen, Säger den någonting om vilken roll bastubadandet har i Finland?
Det har nog en väldigt stark position. Jag har ju själv just i den här studien som du nämnde, så där jämförde vi egentligen finlandssvenskars och finspråkigas förhållande till bastun. Och den var nog ganska lika. Och jag tyckte att ett sådant ganska kännetecknande citat var att någon hade skrivit att vi badar bastu på landet varje dag, men våra finska grannar badar ännu oftare.
Jag kommer från en tvåspråkig bakgrund och jag måste säga att både min liksom finsktalande familj och min svensktalande familj badar väldigt mycket. Men jag tror att det finns en sån distinktion, att det finns en upplevd grej att det skulle betyda mera i det finskspråkiga sammanhanget.
Jag tror också det, och det är klart liksom det är en så stark del av identiteten, liksom, att fast det inte stämmer så finns det åtminstone den här myten kring det. Men att det stämmer nog också, tror jag, ganska mycket. Att man faktiskt ser bastun fortsättningsvis som en sån här väldigt viktig del av någon slags, inte bara hygien eller utan också som en sån här mental kroppsvård. Att det är där som man liksom lämnar saker bakom sig. Och hela det här bastubadandet är en ganska sån här rituell sak. Att det, i synnerhet om du är på stugan och så här och eldar, så liksom redan det här eldande med veden, att du har huggit den här veden och du bär den till bastun och vem som gör det och att elden tänds och hela du vaktar den. Och sen det här själva badande och vad som liksom, att där är liksom, tror jag, mycket sån här mindfulness med dagens ord.
Alltså, det här är ju så fascinerande, för det här är ju exakt den andra frågan som jag ville nämna. För att då, när det gäller då partikelutsläppen framför allt, så är det så att många av de problemen skulle man kunna lösa genom att bara alla skulle övergå till elbastu. Men det, i stunden, i samtalet, så var det så här, men alltså, det var ju helt självklart att det kan man ju inte göra. Man kan ju inte sluta med vedeldat. Och efteråt så tänkte jag så här, men det här är ju helt absurt, för att befinner jag mig någonstans där det finns en elbastu, så badar jag ju liksom med glädje i någons hem eller liksom i en simhall, så är det ju nästan alltid elbastu och det känns fine, alltså det har jag ingenting emot. Men jag tycker också på något plan att det där just, nu sa du ritualer, men ritualerna runt vedeldandet betyder mera. Är det här irrationellt?
Inte det, tror jag, irrationellt. Den där kritiken mot liksom elbastu, jag tror att det har också liksom nu stigit fram en ny generation där alla ska ha en liten skrubb i sin lägenhet som kallas bastu. Och där är ju kanske inte där själva badet så där jätte liksom fuktigt och skönt och så här. Men nu tror jag att jag har ingen statistik eller någonting, men jag har en känsla av att man också lite frångår det här att varje lägenhet har en egen bastu. Men sen hade liksom mer och mer de här kvartersbastuna som förut var väldigt populära. Liksom, det var ju för många i städerna det enda stället där de kunde gå och tvätta dig. Så de var ju jätte liksom hotade och höll på att försvinna helt och hållet. Men idag så finns det nu då en generation som har upptäckt det här att bada tillsammans. Och det har också uppstått, till exempel där i Sumpan, så uppstod det liksom en bastu som man byggde själv av lite sånt här upphittat virke. Och där människor samlas och badar bastu tillsammans. Och sen finns det då de här mer etablerade som Löyly, som är ett ställe med jättefina bastur och möjlighet till havsbad. Och överhuvudtaget liksom, det här att bada tillsammans tror jag att kommer igen. Och att man inser också att det här att liksom sitta ensam i den där bastun i sin egna lägenhet är kanske inte hela bastuns väsen, utan det handlar också om liksom den här gemenskapen där naken tillsammans med andra är lika. Att på det sättet tror jag liksom att man går liksom ändå från mera individualistiska, att alla sitter ensamma för sig, så finns det nu det här att man också vill bada tillsammans som en kulturyttring.
Det är ju spännande, för då kan man ju tänka att den här liksom handlingen att bada bastu på olika sätt, att den liksom lever kvar för att det är skönt och härligt liksom och hälsosamt. Det skulle då betyda olika saker i olika tider, att det kanske är mer en sån där wellness-aktivitet individuellt ett tag, och nu så kan den liksom ompositioneras
i det där gemensamma och delade. Kanske just delvis också för att det har den här symboliska rollen som någonting. Alltså att det är lite en av de sakerna som vi antas dela med varandra om vi bor i Finland.
Ja, och jag tror att liksom också om man tänker som simhallen, visst en stor del är simmande, men en stor del är också den där att där ofta finns en bra bastu i simhallen. Alltså en jätte, ja. Som, trots att det är en elbastu så där är liksom så pass stor yta och där är så pass mycket människor och den här fuktigheten, så det brukar ju ofta vara liksom jättebra, de här simhalsbastuna, och människor trivs där. Där sitter ju också liksom sen i simhalsbastun de här under ettåringarna och man liksom kastas in fortsättningsvis som helt nästan spädbarn i bastun i Finland.
Det var alltså Yrsa Lindqvist på Svenska litteratursällskapet här. Det låter ju som att bastubarnet kommer att leva kvar i Finland ett tag, tycker jag.
Ja, och vedeldandet också specifikt. Och det är ju därför det är så viktigt att förstå vad det innebär för klimatet. När vi var i Kuopio så förklarade Jarkko Tissari vid Östra Finlands universitet att vedeldningen skapar tre sorters materia. Dels är det små partiklar av aska, dels är det organiska föreningar som är biprodukter från att det här träet har förgasats ofullständigt. Och sen sot som uppstår i flamman.
Puunpolton hiukkaspäästöt muodostuu oikeastaan, siellä on kolmenlaista ainetta. Siellä on niin kuin tuhkaa, pieniä tuhkahiukkasia, sitten on orgaanisia yhdisteitä. Nämä on näitä epätäydellisiä, siis puun kaasutustuotteita, jotka ei ole palannut loppuun. Ja sitten on näitä nokihiukkasia, jotka on muodostunut liekissä. Ja jos ajatellaan ilmastovaikutuksia, niin nokihiukkaset on ilmastoa lämmittäviä. Ne lämmittää ihan tuolla suoraan ilmakehässä, mutta erityisesti täällä Suomessa, kun ne hiukkaset ajautuu tuonne arktiselle alueelle, niin ne lämmittää siellä, sulattaa jäätä, lunta tehokkaammin.
Av alla de här partiklarna så är det sotpartiklarna då som i atmosfären bidrar till global uppvärmning. Och i Finland har de också en konkret effekt i våra arktiska områden för att de får snön och isen att smälta snabbare. De organiska föreningarna de har däremot en nedkylande effekt, för uppe i atmosfären så blir de som små kärnor som det sen kan formas moln runt.
Vadå, så om man skulle stoppa här, då är bastubad bra för klimatet?
Ja, eller åtminstone om man skulle kunna få ner sotpartiklarna, för de värmer och de andra partiklarna kyler. Och ved, det är ju egentligen förnybar energi kan man säga. Men de här andra partiklarna, de har ju sen tyvärr också en massa andra dåliga följder för luft. Och ved, det är ju liksom förnybar energi. Men tyvärr så har ju de där andra partiklarna en massa jättenegativa följder för luftkvaliteten och för människors hälsa. Så de är ändå inte bra av den orsaken. EU har infört lite nya designregler runt det här som trädde i kraft vid årsskiftet. Men de gäller bara för grejer som det finns väldigt mycket av i EU. Och på EU-nivå så är ju bastubadandet förstås helt marginellt. Så de här bastuaggregaterna är inte inkluderade.
Men i Finland kan det väl inte vara marginellt, tänker jag. Alltså sa han inte att det finns miljoner av dem, bastun, i Finland?
Jo, alltså det finns ingen officiell statistik, men det är den storleksklassen i alla fall som det handlar om. Och Jarkko Tissari sa då att en tredjedel av partikelutsläppen i Finland skulle komma från vårt bastubadande.
Det är ju enormt!
Ja, och så farligt. Och det är därför den här forskningen är så viktig. Och universitetet samarbetar med bastubranschen för att utveckla bättre ugnar och sen med myndigheterna för att sprida kunskap om hur man ska elda. Så vad han förklarade är egentligen att det finns fyra nyckelfaktorer här. Bränslet, utrustningen, användningsmetoden och yttre omständigheter. Det är sånt som lufttrycket till exempel. Och så är det drag i skorstenen. Om du vill vara så klimateffektiv som möjligt och elda så rent som möjligt men så total förbränning som möjligt, då finns det en del konkreta grejer man kan göra.
Jag minns att ni pratade en himla massa om torr ved, att veden ska vara torr.
Ja, för det är ju en relativt lätt sak att åtgärda. Och särskilt då det här att man tar in veden föregående dag. Och olika bastuaggregat producerar olika mycket utsläpp vid eldning, också olika modeller gör det. Och det spelar roll hur man eldar, alltså hur många klabbar åt gången, hur mycket är askluckan öppen och så vidare. Och har man tagit bort gammal aska och sot, det ska man göra. Och man ska till exempel då inte bränna kartong eftersom det producerar mer aska.
Kyllä, ja siinä on myös esimerkiksi pahvin polttamisessa on semmoinen, että siellä kuitenkin on enemmän näitä tuhka-aineita, niin siellä se tukkii nuo ilmareitit tuolla tulipesässä, enemmän tulee tuhkaa. Että se vaikuttaa myös siihen palamiseen sitten. Että se ei ole hyvää missään tapauksessa.
No voi vitsi. Man ska alltså inte ens använda skräp till att tända med.
Oj, det har jag nog gjort en och annan gång, kan jag säga.
Japp.
Men alltså jag tänker, om de samarbetar med branschen så måste ju nya såna här aggregat vara bättre än gamla.
Ja, och tydligen kan ganska små förändringar ändå ha enorma effekter. Så om du till exempel minns de plåtarna som jag visade som låg som ett V i botten på ugnen.
Just det.
Så förminskar de utsläppen i just den ugnen trefaldigt.
No ilmaohjauspeli.
Esimerkiksi
tämäkin juosta saapi ilman noita sivulla olevia peltejä.
Joo, aha tuolla joo. Det niin finns en plåt där på sidan, så det som gör en sån vinkel som styr in luft, som gör den effektivare.
Niin, tämä ohjaa niin kuin ilmaa täältä alta tuonne taakse. Siinä on noin kolminkertaiset erot päästöissä, hiukkaspäästöissä. Päästöjen kannalta ehdottomasti kannattaa vanha kiuas vaihtaa uuteen.
Så om ditt bastuaggregat är 10-15 år gammalt, så då lönar det sig att byta till en ny modell. Partikelutsläppen är signifikant lägre. Priset kommer i effekten. Det kanske värms upp lite långsammare än vad det ska ha gjort förut. Men det är så mycket bättre för din hälsa att det ändå är lönt.
Nu tar vi lämna med oss att ajatella. Ska vi gå stiga ut? Vi kan ställa de sista frågorna ute så att vi inte får värmeslag. Yhtäkkiä tuli joku sellainen raja vastaan. Nyt ei pysty ajattelemaan.
Ei täällä.
Nyt sen edes ilmää.
Jag tänker att vi kan gå in och titta så kan Santo berätta lite vad han ser på de där skärmarna.
Ja, nu är vi på andra sidan och så ser vi...
Nu ser vi ju här att det brinner för fullt.
I containern i det här kontrollrummet så fanns det massor med olika skärmar och rör och saker. Och på skärmarna olika kurvor och så fanns det också en videolänk inifrån bastun där man alltså kan se själva elden brinna med temperatur mätt på olika ytor.
Jag frågar den här Sampsa Väätäinen att när han tittar på de här skärmarna, vad ser han då?
No semmoinen perusasia, mitä seurataan täällä vihreällä käyrällä näkyy hiilidioksidi. Ja sehän on tämän palaamisen semmoinen toivottu lopputuote. Eli sitä ei katsota päästöksi sinänsä tässä tapauksessa, vaan se kertoo tuosta palaamisen tilanteesta. Eli silloin, kun siellä on voimakas palaaminen päällä, niin hiilidioksidi on tuolla korkeammalla ja nyt se alkaa pikkuhiljaa hiipumaan. Tässä alkaa olla pikkuhiljaa semmoinen tilanne, että sinne voisi laittaa puita lisää.
Den gröna linjen är koldioxid och den är ju då ett önskat mått på. Det är ju, i det här kontextet är det inte ett utsläpp utan det mäter hur bra det brinner. Och då så ser vi nu att kurvan har vänt neråt så nu skulle man då kunna lägga till några vädren till.
Sen tittar vi på kurvorna som mäter partikelutsläppen specifikt. Och då kunde man se att det var som en topp precis i starten när elden inte riktigt ville gå igång. Nu var det ju de som tände, så just den här utsläppstoppen var ändå relativt låg. Men om jag håller på och såsar med något tändstickor i 10 minuter, då lovar jag att det kommer att påverka totalen väldigt mycket.
Men ni tittade på samma topp sen på lite andra skärmar också?
Ja, där kunde man ju då se att också det här lilla strulet fick kolmonoxid och kolväten att skjuta i höjden. Och där ingår ju då till exempel metangas som är oerhört skadligt för klimatet.
Ilmastovaikutuksen osalta siellä on se hinusta hiilivedystä, se metaani ehkä kaikista haitallisin. Se on niin kuin voimakas ilmastoon vaikuttava kaasu ja sitten se säilyy pitkään ilmakehässä.
Ei det eettistä, että bada bastu on kai mun kysymys, joo.
Niin, no tästä varmaan päästään siihen, että melkein kaikki toiminta, mitä me harrastetaan, aiheuttaa jossain muodossa päästöjä. Ne on joko niin kuin suoria tai välillisiä. Et kaikkihan pitää itse sitten miettiä, että mikä se on se balanssi sen välillä, että saunominenhan on terveellistä. Se voi olla niin kuin minulle hyväksi, mutta onhan se myönnettävä, että sillä on omat päästönsä.
No joo. Edeettistä bada bastu. Sampsa Väätäinen säger här att i stort sett allt vi gör förorsakar självklart utsläpp direkt eller indirekt. Men samtidigt så är det också beforskat att det till exempel är väldigt bra för hälsan att bada bastu. Men vi får väl ändå vara ärliga med att det också kostar en del miljömässigt.
Men så har du något som man kan göra?
Ur deras perspektiv handlar det ju om att till exempel standardisera mätmetoder och sånt. Och på det konkreta planet om att skapa bastuaggregat med mindre utsläpp och göra folkbildningsinsatser. Och så är det någonting med regelverket, att när nu de här EUs ekodesignregler inte gäller bastuaggregaterna, då kanske det här är någonting som vi borde ta tag i på finländsk nivå istället. Och här trodde jag egentligen att vi var klara, men sen i sista stund kom jag på en till grej.
Hei, mulla oli muuten vielä yksi kysymys. Jag har en fråga från min mamma. Mun pitää tarkistaa. Mun äiti lähetti tällaisia terveisiä, kun teillä on tämmöinen laboratorio. Juu, että hän hyvin mielellään laittaisi maalla jonkun filterin, hän niin kuin joko itse kiukaaseen tai savupiippuun tai jotain, joka ratkaisisi tämän ongelman. Että onko sellaista olemassa vai pystyisittekö te ystävällisesti keksimään sellaisen meille? Frågan är att min mamma hälsar, hon skulle väldigt gärna sätta någon slags partikelfilter antingen på sin ugn eller på skorstenen. Finns det? Eller kan de här herrarna möjligen uppfinna en av oss? Ja.
Jos lähdetään siitä, miten nämä autoissa ratkaistu. Siellähän on kaasupäästöille omat katalysaattorit ja sitten hiukkaspäästöille dieselautoissa on oma suodatin. Ja se vaadittaisi tänne pienpolttolaitteisiin vähän samanlainen. Eli siellä pitäisi olla kaksi eri suoritustekniikkaa. Kaasulle katalysaattori ja hiukkasille sitten vaikka sähkösuodatin tai joku muu filteri.
Det här problemet är ju löst i bilbranschen. Man har en katalysator för gasutsläppen och sen har man någon slags filter för sina partiklar.
Men kan man inte ha samma katalysator som i bilarna?
Ja, men de sa faktiskt specifikt att utsläppen från ett bastuaggregat är så höga jämfört med bilen så att det skulle behöva vara någon annan sort.
Olisiko se liian kallista sitten vai? Är det för dyrt?
Ei, katalysaattorit ei, kyllä niitä autoissakin on ihan hyvin. Mutta sitten, jos hiukkassuorituksesta puhutaan, niin niitä on olemassa. Tuommoinen sähkösuoratin maksaa semmoisen pari tonnia Suomessa.
Katalysatorer skulle vi antagligen kunna införa. Det är en av de där frågorna där lagstiftning kan hjälpa. Men de partikelfiltrerna som går att köpa idag, de går ju loss på några tusen euro. Och det är lite mycket att sätta på sommarstugans tak.
Men i en perfekt framtid, då skulle vi ha sån alltså?
Ja, en katalysator i eldstaden och ett elektriskt filter i skorstenen till exempel. Så jag tänker att det, i den utopin så får vi lämna Jarkko Tissari och Samsa Väätäinen från Östra Finlands universitet.
Men alltså det verkar ju som att deras forskning kan komma att påverka bastubadandets framtid ganska mycket, tänker jag.
Ja, samtidigt så ju längre vi håller på med det här programmet desto mer stressad blir jag, ärligt talat. Nu måste jag plötsligt börja ha liksom ansvar för hur jag bastar också. Den här klimatomställningen betyder ju att vi kommer att måste ställa om en massa traditioner på en massa områden, vad vi äter och hur vi reser och till och med liksom våra ritualer. Jag tog upp det sen också med Yrsa Lindqvist från Svenska litteratursällskapet.
Alltså det som jag tycker att är lite intressant är just det där att man också har den där bilden av att traditioner är väldigt oförändrade medan det i själva verket hela tiden lever. Och det som vi nu idag i Finland upplever som en traditionell julmat, så det är liksom, det är ingenting som är äldre än från typ efter krigen, alltså någon gång liksom, eller strax före, alltså det är någon sån här 30-tal som den här julskinkan har blivit den där grejen, att du ska ha den här julskinkan. Och nu är vi ett sån här brytningsskede på grund av miljöskäl och många vill gå över till mera gröna saker. Men skinkan ser vi ju att den är liksom på väg ut nu. Så att egentligen så har den kanske haft en parentes på 100 år. Det som vi tror liksom att det här är nu julmat så som den alltid har ätits. Så vi är i själva verket nu igen i en sån här brytningstid.
Vad jag har lärt mig medan vi har jobbat på den här serien är ju ändå att vi kommer att måste ändra jättemånga beteenden. Och en del av dem känns ganska lätta. Alltså så här, att konsumera saker som jag egentligen inte vill ha. Eller beteenden som gör mig olycklig och fattig eller stressad. Men sen finns det ju också saker som är mycket knepigare. Liksom att uppoffra det fria resandet som vi har haft. Liksom, eller det tanklösa resandet nästan. Eller någonting som kan vara så kopplat till ens identitet. För vissa kanske det är köttätning eller för bastubadande. Eller vad det nu kan vara. Och nu så blir jag så orolig över att det ens gör. Bara, liksom, kan en kultur ändras så mycket så snabbt som vi behöver?
Det är nog väldigt svår fråga med den här klimatförändringen just i och med att vi ser den, men här i Norden så är det liksom lite svårt ännu att faktiskt inse. Jag tror att den där förändringen måste på något sätt styras nog mer via sådana politiska beslut eller någonting. Däremot tror jag ganska mycket på teknik. När vi talar just om de här bastuugnarna och vedeldande och det här, så tror jag att det kanske inte är en fråga om liksom antingen eller. Jag tror ju att människan försöker också hitta hela tiden nya lösningar.
Jag tänker att normer och normalisering har någonting med det här att göra också. Alltså att det känns svårt att ändra på någonting som jag tar för givet. Men om alla andra redan har ändrat sig så är det,
ja,
så är det ju, då är det ju det som är det normala på något sätt.
Absolut. Och människan är väl nog en varelse som sneglar åt sidan och ser hur gör andra. Och det uppstår just sådana normer.
Kan man föreställa sig att om 10 år, 20 år så har beteenden eller ritualerna runt bastubad förändrats?
I Finland hade ju egentligen inte talats, tycker jag, alls så hemskt mycket om bastun. Det som det däremot har talats om, så det är det här att man i jättemånga småhusområden, där har man talat mycket om att många vill ha den här brasan inne i sitt vardagsrum, alltså du vill ha någon form av kamin eller öppen spis eller någonting sånt här. Men jag tycker att ingen har någonsin sagt någonting om det här bastun egentligen.
Fast det är exakt samma fråga.
Samma fråga. Men att jag tror att den liksom har inte på det sättet kopplats ännu riktigt här. Att jag tror nog att jag tror nog förr på den där någon slags filter som kommer att utvecklas innan bastubadet kommer att upphöra eller på något sätt minska. Men alltså rökbastun, som jag ju upplever som är liksom det mest äkta. Och det som mina finska vänner liksom, jag känner ingen finlandssvensk som har en rökbastu, det finns säkert, men liksom, det är liksom ju den där ultimata upplevelsen på något sätt, att gå i den här rökbastun. Du fyller ett rum, det finns ingen skorsten, utan du eldar så att den här röken liksom är där inne och den här hettan. Och sen vädrar du ut röken genom alla gluggor och dörrar och sen går du in och då är liksom bara värmen kvar. Och där finns ju ingen möjlighet att filtrera, antar jag.
Nej.
Det går inte att sätta myggnät för fönstret. Det hjälper liksom inte när du ska släppa ut den där röken. Så det är kanske något. Men kanske liksom mer, alltså det att alla människor har en egen elbastu, så det är ju också inte det är ju heller hållbart, den elproduktionen som krävs för det. Så därför tycker jag liksom att det åtminstone är ett steg i rätt riktning. Att man i städerna nu också har de här möjligheterna, att det igen finns offentliga bastu på ett annat sätt, och att man kanske också hellre tar de där några kvadratmetrarna till sin boendeyta och igen börjar utnyttja en sån här gemensam husets bastu. Sen är det framförallt på de här sommarstugorna där man har vedeldad bastu, och där tror jag nog att den där ritualen och det här liksom också både som tidsfördriv och som liksom allting, att det är väldigt svårt att påverka på, för att det är liksom den där bastun och sjön och allting hör ihop och det blir på något sätt så här mytisk plats.
Bastun, en mytisk plats. Det var så alltså Yrsa Lindqvist på Svenska litteratursällskapet som sa det här. Jag har lärt mig att det inte är så sannolikt att finländare kommer att sluta bada bastu, för att det är för viktigt helt enkelt och fördelarna är för många.
Mm. Jag lärde mig av Jarkko Tissari att man också får vara lite ödmjuk inför att klimatvetenskap är sjukt komplicerat. Att vi förstår till exempel inte idag så där exakt hur partikelutsläppen påverkar klimatet. Men övergripande så är det ändå så att minskade utsläpp är bra för klimatet, och minskade utsläpp är väldigt bra för att förhindra luftföroreningar som förorsakar mänskligt lidande och död.
Så egentligen klimatmässigt, miljömässigt, hälsomässigt så är elbastu bättre än de vedeldade?
Men vedeldad bastu har andra egenskaper som också kan vara värdefulla. Så där gäller det istället att inte elda för kråkorna, att byta ut sin gamla kioas mot en nyare modell och slå upp på nätet hur man eldar rent och effektivt. Det är inte säkert att det du fick lära dig som barn faktiskt stämmer.
Och så oavsett hur man värmer upp den, så kanske varje hem inte behöver ha en egen bastu. Att elda tillsammans och bada tillsammans, det är inte bara härligt, det är bra för klimatet också.
I nästa avsnitt av Klimatvalet hänger katalysatorerna med, för då frågar vi oss om det här med att byta till en ny och renare maskin också gäller för bilen, och i så fall när en bil ska räknas som gammal. Klimatvalet är gjort av produktionsbolaget Filt för Svenska Yle. Producent är Gustav Asplund. Själv heter jag Johanna Koljonen. Vi hörs!